Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Har du återhämtat dig, Viktor, från förra veckans quiz?
Ja, det har jag. Det var ett tufft quiz. Det gick så där, men jag känner ändå att jag lärde mig mycket. Främst om djur, kanske.
Det var väl lite orättvist, kanske. För frågorna var ju helt omöjliga.
Ja, några av dem. Men det var kul. Om du som lyssnar inte har hört på föregående avsnitt, så gör det. Och hör hur jag förnedras i ett quiz om djur i rymden. Hej och välkommen till Intergalaktiskt. Viktor Krylmark heter jag, och den här halvnördiga rymdpodden gör jag tillsammans med Bill Borå.
Tjena.
Utan att prata exakta tal, men trodde du, Bill, när vi drog igång den här podden i höstas att vi på så kort tid skulle nå så många lyssnare?
Nej, det trodde jag nog inte. Jag tänkte att vi skulle göra några avsnitt och sen inse att det kanske inte skulle bli något mer och lägga av.
Ja, som typ 90% av alla projekt man drar igång. Men det känns ju svinkul. Vi bugar, bockar och kastar oss in i dagens avsnitt. Idag ska vi prata om exoplaneter. Kul ämne, va?
Ja, verkligen. Vi har väl varit inne lite på det ur olika aspekter, men det blir jätteroligt att se vad du har preppat.
Vad jag har hittat på. Vad är dina känslor för exoplaneter?
Mina känslor är väl att man ofta har en liten överdriven bild av att man ska hitta liv direkt, eller man ska hitta något som liknar jorden så himla mycket.
Mm.
Det känns som att majoriteten av de exoplaneter man ser kanske inte påminner jättemycket om jorden och bara är antingen stora gasbollar eller döda stenar.
Nej, men precis. Och det är lite det jag vill rota i idag. Så här, är det till någon sån här planet som vi ska dras till när vi har liksom förbrukat jorden färdigt? Och för att få svar på det så har jag lämpligt nog inför det här avsnittet pratat med en expert som verkligen älskar exoplaneter. Så pass att hon ägnar sin karriär åt att forska på det. Och det är ingen mindre än...
Jag heter Lindbold Christmas och jag är astrofysiker här på Uppsala universitet. Jag kommer från början från Göteborg. Men jag har varit här på Uppsala universitet i några år, och här forskar jag om exoplaneter. Jag jobbar alltså med stora teleskop. Jag har tidigare jobbat på ESA's, European Space Agency. Jag jobbade med raketuppskjutningar av rymdteleskop. Och nu jobbar jag med markteleskop, så jag använder alla olika sorters teleskop för att titta på de här planeterna.
Vad härligt med en göteborgare i podden.
Ja, det har vi nog haft för lite av. Med en starkt namn ju, Lindbold Christmas.
Man blir faktiskt väldigt glad. Även fast sommaren kommer så börjar man direkt tänka, ja men fan, snart så.
Precis. Som jag sa tidigare, hon forskar alltså på exoplaneter och är uppenbarligen expert på teleskop. Vi ska prata om beboelighet och sånt kopplat till planeterna, men innan så tänker jag att vi ska lära känna Linn lite till. Jag var nyfiken på hur kommer det sen så att man börjar forska på det här, och hon får en minut till på sig.
Det är en väldigt bra fråga. Jag tycker att allmänt så tycker jag att astronomi är väldigt spännande jämfört med alla olika sorters naturvetenskapliga ämnen, just för att det är så brett och det finns så mycket utforskning. Jag tror att mycket handlar här i världen om att man ska försöka få saker att bli snabbare eller snabbare eller billigare eller mer effektivt på något sätt. Men just inom astronomi så finns det mycket som bara är nyfikenhet på något sätt. Och just astronomi också, så är det att i rymden så finns det så många enorma krafter som vi inte kan skapa här på jorden. Så det är liksom vår sandlåda på något sätt. Man kan leka med saker som man inte kan skapa i labb. Och jag är också dålig på att bestämma mig, och jag tycker att astronomi och just planetvetenskap är någonting där man får använda precis allting. Det är fysik och det är matte och det är kemi och biologi till och med, om man vågar drömma så långt. Så det är jättekul om man är intresserad av allting.
Det där tycker jag lät ganska behagligt. Alltså det handlar inte om att optimera sig själv eller sin arbetsplatsaffär eller effektivisera, du vet, robotmänskligheten. Mm. Utan den enda motorn är liksom nyfikenhet.
Verkligen. Det är det som är häftigt med rymden. Att, ja, uppenbarligen så lever vi ju i den. Vi måste väl inte veta så mycket om den, men vi vill ändå veta om den. Det är väldigt härligt.
Ja, men det känns som en lyxig tillvaro som jag inte alls kan relatera till i min vardag. Men skönt för Linn.
Verkligen.
Men exoplaneter då? Vi tar the basics. Vad är en exoplanet? Jag vet ju att du vill svara nu, Bill, men det får du inte.
Så en exoplanet står alltså för en extrasolär planet. Det betyder alltså en planet som är bortom solen. Så det här är planeter som går runt andra stjärnor, inte vår sol. Så helt enkelt solsystem som inte är vårt solsystem.
Köper du den förklaringen?
Mer än så behöver man väl inte säga. Eller jag undrar, finns alltså exoplaneter, det finns ju sådana här rogue planets som bara åker utan stjärna. Är det en exoplanet? Jag vet inte.
Inte jag heller.
Nej, det kanske är bara stora stenar. Vi köper 100% Linns förklaring.
Ja, det tycker jag också. Vet du hur man gör för att leta efter exoplaneter då?
Jag vet väl till ett ungefär hur man kollar. Man kollar väl på ljusstyrkan då och hur den varierar. Om någonting har passerat framför en stjärna till exempel.
Och vad använder man för verktyg?
Teleskop.
Exakt, teleskop. Linn själv använder sig av teleskopet med världens bästa namn, Very Large Telescope. Då drar jag lite så här paralleller till det hon pratade om tidigare, att det inte handlar om att göra världens affär av det här, utan allt bara liksom motorn är nyfikenhet. Så namnet bara konstaterar vad man jobbar med. En bil är en bil. Ett stort Verkligen. Teleskop är ett stort teleskop.
Och ett väldigt stort teleskop är ett väldigt stort teleskop.
Man kan bara föreställa sig om det var SpaceX som ägde det här teleskopet. Då hade det hetat något annat. Då hade det hetat någonting som hade andats, vi ska sälja stora teleskop. Men Linn ska berätta mer om teleskop.
Ja, astronomer är många saker, men vi är inte särskilt kreativa när det kommer till olika namn. Så det heter Very Large Telescope, för det är bara ett jättestort teleskop. Och vi håller just nu faktiskt på att bygga ett ännu större teleskop som heter Extremely Large Telescope. Så går vi ännu större. Vi hade faktiskt till och med drömmar på att bygga ett ännu större teleskop som skulle heta Overwhelmingly Large Telescope. Men det var för stort, så vi bara nej, det här går inte. Så vi tog och backa. Ja, exakt. Men ja, så det här Very Large Telescope, det är alltså ett markteleskop.
Ja, markteleskop alltså.
På jorden då.
Exakt. Det finns ju andra typer av teleskop, James Webb till exempel, som vi har pratat om tidigare. Jag tror till och med att vi har ett enskilt avsnitt om James Webb, om jag inte minns fel.
Ja, exakt. Det är det avsnittet du inte är med i, utan Johan från Ny Teknik är med istället.
Exakt. Ja, men det är ett stort rymdteleskop, och fördelen med sådana är ju att de är bortom jordens atmosfär och påverkas då inte av ljusstörningar som man kan råka ut för om man då befinner sig innanför. Linn beskrev det som att de här ljusstörningarna då, om man står på marken, alltså på marken på jorden med teleskop och riktar sina teleskop utåt, så är det som att försöka lysa med en ficklampa genom rök. Och det hindret har man inte med då rymdteleskop som James Webb som då är utanför.
Ja, men det är väl en jättebra liknelse.
Så då kan man ju fråga sig varför man ens vill jobba med markteleskop när vi har ett som är mycket bättre eller väldigt bra i rymden. Och en fördel då är ju att man kan bygga riktigt feta teleskop på jorden. Alltså very large. Eller till och med extremely large som verkar vara på gång.
Just det.
Och sådana går ju förstås inte att skicka ut till rymden. De är för stora och för komplicerade. Så det här very large teleskop hittar vi i Atacamaöknen i Chile. Tror du det så? Atacamaöknen. Mm. Högt upp i bergen, som jag sa, i en öken. Det är torrt och det är tomt och det är en perfekt plats för att spana på stjärnor ifrån. Så vad gör en exoplanetsjägare där?
Så vi använder det teleskopet, och vad vi gör är att vi tittar på stjärnor som ligger långt borta, fast fortfarande inom vår galax då. Och vad vi gör är att vi tänker, om du tänker dig att när en planet går runt en stjärna. Om du kan föreställa dig att den går runt den, och vad du får då är små mini-förmörkelser varje gång den åker förbi sin stjärna. Precis som när månen åker förbi framför solen så blockerar den solens ljus. Om du tänker att du tittar på ett annat system så kan du tänka dig att en exoplanet kommer då blockera lite ljus när den åker förbi sin stjärna. Och när det händer så kan du också tänka dig att dens atmosfär, den atmosfären på exoplaneten, den blir liksom upplyst bakifrån när den åker förbi sin stjärna. Och när du har de här små få timmarna när en planet åker förbi sin stjärna så att den blir upplyst bakifrån från vårt perspektiv, då kan vi studera det här ljuset som åker igenom dens atmosfär. Och då kan vi titta på det här ljuset och försöka lära oss någonting om vad är det här för en slags atmosfär. För beroende på vilka slags ämnen, vilka saker som finns i den atmosfären, så kommer det ljuset bli liksom färgat på olika sätt, kan man säga.
Lite djupare förklarat än det du drog inledningen av avsnittet.
Ja, exakt. Men det är väl det här som kallas transitmetoden, tror jag. Att det just
exakt
passerar mellan oss och stjärnan.
Precis. Helt rätt. Kan du gissa hur många exoplaneter som Lin och hennes forskarkollegor har hittat hittills?
Jag har ju läst om det här. Jag har ju också skrivit om det här. Så jag borde ha en rimlig gissning. Men jag är också rädd att jag blandar ihop det med antalet satelliter som man har skickat upp runt jorden. Så låt oss dra till med att det kanske är 5000. Som är bekräftade. Och sen en stor databas med jättemånga fler som man inte har bekräftat än.
Ja, du är nära. Det är hittills 5300 exoplaneter.
Ja, men det var ju en bra gissning.
Ja, jag säger det. Du är nära.
Yes.
Du har nästan rätt. Men det tickar ju stadigt uppåt och i ganska rask takt. För 2014 så nådde man milstolpen 1000 planeter.
Okay.
Det har inte gått så många år sedan dess. Det är nästan som ett industriband, fast att de säger att de bara håller på med nyfikenhet. Men de är ju supereffektiva.
Verkligen. Alltså det är nästan exponentiell ökning liksom, om man skulle plotta upp då. Men det måste ju vara att man har skickat upp något bra teleskop eller liksom hittat ett bra sätt att faktiskt göra det här.
Precis, men det handlar väl om bättre metoder och bättre verktyg. För grejen är att för att hitta dem... 1000 första tog 20 år att hitta. Och på bara knappt 10 år så hittade man 4000 till.
Ja, okej. Okay. Ja, men verkligen. Det blir kul. Då kommer det väl öka bara antalet.
Ja, men precis. Och anledningen är som du säger. Dels är det ju fler som letar, men också att tekniken har blivit bättre såklart. Jag passade faktiskt på att fråga hur, om man kan räkna hur många man tror att faktiskt finns. Har du en gissning där då?
Så här, nej gud, alltså om varje stjärna skulle ha 4 planeter, jag vet inte. Då måste man ju först ha en gissning på hur många stjärnor finns och sen då fyrdubbla det. 400 triljoner.
Ja, jag kommer faktiskt inte ens ihåg, så jag är också nyfiken nu.
Så det skulle betyda att det skulle finnas ungefär 400 miljarder planeter i vår galax kanske. Och det är svårt att säga också om andra galaxer. För igen, då måste man fråga, är de stjärnorna lika sannolika eller mindre sannolika att ha planeter då. Men hur många stjärnor finns i vårt universum, det är något nummer med typ 20 plus nollor bakom sig. Så det finns ganska många exoplaneter, absolut. De exoplaneterna som vi har hittat är i en väldigt, väldigt liten del av vår galax. För det är där vi har letat. Och som sagt, att det här är vart vi än pekar teleskopen och försöker hitta exoplaneter, så hittar vi ganska direkt ganska många exoplaneter. Så det är ett gott tecken på att det finns väldigt många.
Jag hade rätt på 400 i alla fall, men sen resten var fel.
Exakt. Men hörru du, Bill. Anledningen till att jag idag ville prata om exoplaneter var ju för att vi och andra då och då skriver om att vi upptäcker beboeliga planeter. Och regelbundet så är de då rekordnära jorden.
Ja.
Och de rubrikerna antyder ju lite att ja, men vi har en plan B när vi har förbrukat vår nuvarande planet. Vi har bränt alla tillgångar.
Den klassiska ja, men rubriksättningen.
Ja, men precis. Alltså, bara man skriver att det är rekordnära så är det så här. Ja, det finns ett hopp här. Men så därför tänkte jag att det vore ju på sin plats att reda ut det här lite. Hur beboliga är de och hur nära är liksom rekordnära? Den närmaste man har hittat heter Proxima Centauri. Eller ja, det är stjärnan. Planeten heter Proxima Centauri B. Som du säkert hade velat rätta mig på.
Nej, jag kan inte det där. Jag vet väl bara att generellt så brukar man döpa stjärnan och sen just gå med bokstäver på planeterna, för att annars hade det blivit kaosigt.
Och den ligger på ungefär 4 ljusår härifrån. Och 4, det låter ju som ett litet nummer. Du kan räkna 4 fingrar på en hand, så det är inte ett stort nummer. Men problemet är att ljusår är inte ett litet nummer, så det är 4 ljusår snackar vi alltså om nästan 40 biljoner kilometer. Så även om man skulle ta de rymdfarkosten som har lämnat solsystemet eller försökt lämna solsystemet så snabbt som möjligt, de åker liksom över 60 000 kilometer i timmen. Och även med sådana hastigheter skulle det ta ungefär 75 000 år att ta sig till den här närmsta exoplaneten på typ 4 ljusår.
Så det är inte en helgutflykt?
I sådana fall en väldigt lång helgutflykt som får bli en extrem lång helg. Vad sa hon? 75 000 år?
Det är en bra helg.
4 ljusår. Ja, det är en bit. Men det är fortfarande rekordnära.
Ja, exakt.
Oavsett så, när man hör det så, man känns inte särskilt hoppfull vad gäller avståndet då. Men om vi bara leker med tanken då att vi skulle kunna ta oss dit på, säg, 8 timmar. Hur beboeliga är de här planeterna då?
Om man tittar på jorden så är det inte samma klimat och samma beboelighet på Nordpolen eller Franska rivieran eller Saharaöknen eller i regnskogarna. Så det är inte så att man kan bara säga att en planet har ett bra eller dåligt klimat först och främst. För att kunna studera om någonting är beboeligt så måste man kunna se detaljer som väderfenomen och liksom lokala klimat och så. Och just nu har vi kommit så pass långt, vilket är fantastiskt, att vi kan säga att liksom, den här planeten är antagligen genomsnittligt si eller så många grader och det kanske finns koldioxid i dess atmosfär eller syre eller vatten och sånt. Men det säger inte så mycket om liksom, okej, vad händer om vi flyttar dit nu? om vi kunde teleportera oss själva på den ytan, hur skulle det se ut och kännas då?
Man vill ju inte flytta till en planet där det kanske finns syre.
Ja, exakt. Ja, man vill nog veta det i förväg. Om man har 75 000 år på sig att planera, men då är man redan på väg.
Ja, vi vet egentligen inte hur pass beboeligt det är, med andra ord.
Nej, men exakt. Det är väl inte så konstigt att man inte vet det då när vi är här och spanar ut mot de här planeterna. Det är väl jättehäftigt, som hon säger, att vi kan se ungefär hur varma de är och ungefär vad de har i atmosfärerna.
Mm.
Men det räcker ju självklart inte.
Nej, men precis. Och en annan del av intervjun som jag inte har med, så pratar hon lite om att så här, vi vet, det är ganska svårt att sätta väder på liksom vår planet också.
Ja, det är faktiskt sant. Det har man ju upplevt själv när man har planerat efter en väderkarta och sen ja, har det kommit ett spöregn och så är man, ja, men,
precis,
en dag förstörd.
Ja, badväder. Ja. Nej, det var det visst inte när man väl är där. Så jag vet inte vad som skulle till för att man skulle våga sätta sig på ett skepp som ska flytta till en av de här potentiellt beboeliga planeterna. Alltså vad ska det till? Alltså det måste ju verkligen vara att det inte finns någon annan utväg. Att liksom vår jord är slut, nu måste vi dra. Och sen så har vi något magiskt sätt att ta oss dit då, för 75 000 år är ju lite väl.
Alltså det måste ju vara enklare att bara åka till Mars och försöka terraformera Mars. Men låt oss säga att Mars också då, alltså om det är att våran sol dör då eller något och att vi måste längre bort.
Precis, och Mars verkar inte heller vara så nice som planet.
Nej, men där finns det ju, ja, men Elon Musk har väl jättemycket planer på att kunna skapa atmosfär och kunna, vad ska man kunna göra? Men vissa vill ju bomba polerna på Mars för att göra att det händer något.
Mm. Det har inte jag läst den, men det var spännande.
Det kanske är en gammal grej i och för sig, men kanske inte aktuellt längre. Men jag vet att det har varit snack om att någon vill skicka atombomber till Mars.
Mm. Funkar atombomber på Mars?
Ja.
Anledningen till att jag frågar är för att jag skrev en artikel för något år sedan om vad som skulle hända om man skickar världens största atombomb till månen.
Mm.
Men det skulle liksom inte hända någonting, för att det finns inget motstånd för liksom sprängkraften. Så att det bara liksom pyser ut.
Mm. Jag har absolut ingen bra koll på hur atombomben fungerar, men om det har något med atmosfär att göra, det finns ju lite atmosfär på Mars. Ah.
Ute på djupt vatten nu.
Nu är vi ute på djupt vatten, men det brukar vi ju vara. Så.
Ja, i och för sig. Bill, din jävla Star Wars-nörd. Jag tänkte att vi ska runda av med en fråga som du skickade med mig till Lin.
Yes.
Alltså, finns det andra platser än planeter som skulle kunna vara beboeliga, som typ månar och asteroider, som det där björnfolket i Star Wars som bor på Moon of Endor?
Yes, perfekt fråga.
Ja, det är ju en väldigt god fråga, för en måne är ju egentligen bara då lite som en planet fast mindre. Så det finns inget som säger att en måne inte kan ha en atmosfär eller en trevlig yta och så.
Det är så härligt att tänka sig de här himlakropparna och så har man en trevlig yta. Och det är där man bor. Jorden, lite vatten och en trevlig yta.
Ja, men den är ganska trevlig på sina håll i alla fall.
Ja, verkligen. Och som hon sa tidigare, att det är klart det är skillnad på Nordpolen och Franska Rivieran, men många trevliga ytor.
Då kan man ju tänka sig, okej, men finns det något rimligt exempel?
Det finns ett månsystem i vårt solsystem som är väldigt intressant, och det är Jupiters månar. Och det var faktiskt så att häromveckan så sköts upp en rymdfarkost som heter JUICE som ska göra ett besök till de här månarna runt Jupiter. Så Jupiter är ju då väldigt, väldigt mycket större än jorden. Så även de små, inom citat, månarna runt Jupiter är ganska stora. De är ungefär mitt emellan, i storleksmässigt så är de mellan jorden och vår måne. Och de är väldigt, väldigt intressanta, för vi har länge misstänkt att det kanske finns så att de här större månarna runt Jupiter, att de kanske har vatten på deras yta som vi då vill utforska. Och de är liksom tillräckligt stora att det inte skulle vara helt otroligt att jag tror inte det finns några bumbibjörnar som bor där idag liksom. Men det skulle ändå vara väldigt intressant att utforska vad som finns i deras hav, om det ens finns någonting där.
Det är ju kul att de kallar det för Ewoks för bumbibjörnar, så det är minst en lyssnare som rasar i detta nu.
Det är också härligt att de tar upp just Jupiters månar. Vi har ju pratat om JUICE förut.
Ja.
Och jag var ju faktiskt nere på ESOC i Tyskland och var med ett svenskt forskarlag när de fällde ut det sista instrumentet på rymdsonden JUICE. Men mer om det i nästa avsnitt.
Bra teaser. Men om det är liksom exemplen, Jupiters månar, och om jag inte minns helt fel så var inte de super nice.
Nej, men så det är just de som ska undersökas i det här läget. Det är ju Europa, Ganymedes och Callisto. Och de kallas isiga månar. Så det är ju, man tror att de är helt täckta av is. Och sen att det då finns salta oceaner under som rör sig. Så det är ju inte riktigt att man åker dit och bor där.
Nej.
Men det skulle kunna ändå finnas rätt förhållanden för att något skulle kunna skapas eller klara sig i de här haven. För generellt så ser vi väl så att finns det vatten så kan det finnas liv.
Ja, ju också har ju päls så att de kanske klarar det.
Exakt.
Det hade varit sensationellt roligt.
Om de åker förbi med kameran och sen där nere är de.
Ja, herregud. Men hur ska man knyta ihop den här säcken då? Drömmen om att flytta till en närliggande beboelig planet, ja, det är väl bara en sci-fi-dröm. Så vi får väl alla göra vad vi kan för att minska risken för att bränna ut vår nuvarande planet. Hur låter det?
Som du säger, vi ska nog inte räkna med att jorden nummer 2 är något vi kommer nå inom en nära framtid.
Nej, det verkar osannolikt. avslutningsvis då. Ni är många som har hört av er till oss på mejlen och det uppskattar vi. Så tveka inte på att göra det. I sämsta fall blir det lite gott rymdsnack och i bästa fall kan vi svara på en fråga. Tack för idag. Adjöken.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.